Hej och välkomna till avsnitt 1166 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 130 i min serie om USA-valet 2020. Demokraternas konvent är nu slut och igår höll Joe Biden sitt tal där han accepterade partiets nominering till presidentkandidat. Här reflekterar jag över konventet och analyserar Bidens tal. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då prata lite grann om Demokraternas konvent som nu är slut, där man nu formellt har nominerat Joe Biden till sin presidentkandidat. Och vi kommer in på Joe Bidens tal om en liten stund, men först en liten kort tillbakablick. Allt började ju måndags och jag poddade om det häromdagen, och då var det ju Michelle Obama som var den stora talaren då och som pratade om att vi måste stå upp för demokratin i den här mörka tiden. Kvällarna fortsatte, och det som har kännetecknat det här konventet, det är bland annat att väldigt många republikaner har tala till Joe Bidens fördel. Det började med John Kasich, Ohios före detta guvernör och republikansk primärvalskandidat 2016, som förklarade varför han stödde Biden. Och John Kasich är en av de här kända personerna i Never Trump Republicans, alltså republikaner som är republikaner men som inte till något pris kan stödja Donald Trump. Och en annan som pratade, det var Colin Powell. Colin Powell var ju utrikesminister under George W. Bush och försvarsminister under dennes far George Herbert Walker Bush i början 90-talet, och han pratar också då till Joe Bidens fördel. Och att Colin Powell gjorde det är egentligen inte så förvånande, för Colin Powell har faktiskt stött demokraterna ända sedan 2008 när Barack Obama kandiderade. Då backade Colin Powell upp Obama, och han har stödde Obama i omvalet, och 2016 så stödde han och Hillary Clinton, tror jag, men jag är nästan säker på att han gjorde det. Så att han har inte varit republikan på väldigt länge, han har inte stött Donald Trump i alla fall, och stödet för Joe Biden är därför inte så förvånande. Men den primära grunden i den här republikanska kritiken då mot Donald Trump, den har att göra med personligheten. Republikanerna inom det här Never Trump-lägret, de anser att Trump har inte moralen enligt republikansk standard, han har inte integriteten och personligheten för att kunna vara en värdig president. Det är ungefär så man kan sammanfatta deras syn på Donald Trump. Så att det är en kritik som har att göra med Trump som person att göra. Medan demokraternas kritik, visst Trump som person, men i första hand så är det ju sakfrågorna, att Trump står upp för idéer och en politik som demokraterna absolut inte håller med om. Medan Colin Powell och John Kasich och de här, de har ju egentligen inte så 90% av Donald Trumps politik backar ju dem också, därför att Donald Trump står i samma republikanska folla som dem. Så att det är skillnad på den demokratiska och republikanska kritiken. Republikanernas kritik är mer personcentrerad, och demokraternas kritik visst personcentrerad, men i första hand så är det sakfrågor och att man har olika ideologier. Så att det var lite om det. Andra stora och viktigare talare, det var ju så här att alla, egentligen de flesta i alla fall, tidiga primärvalskandidaterna, de har ju pratat och hållit korta tal på det här konventet via videolänk och allt sköts via video och online. Och sagt en del varma ord då om Joe Biden. Och de stora talarna häromdagen, det var såklart Kamala Harris, vicepresidentkandidaten den nominerade, och Barack Obama, den tidigare presidenten. Och Barack Obama höll ungefär ett 20 minuters tal, och det var bra, det var konventets bästa tal skulle jag vilja säga. Och Barack Obama visade att han är lika bra nu på att prata som han var när han kandiderade 2008 och 2012. Och han kan kampanja, han kan hålla kampanjtal, och han i motsats lite grann till sin fru och till väldigt många andra som har pratat här, för allt sköts ju online, så lyckas han väldigt bra att prata bara direkt in i kameran, och det känns fortfarande naturligt. Så att ett bra tal av Barack Obama där han pratade om att han och Biden hade arbetat tillsammans i Vita huset och att det är en tid av kris. Alltså det är samma teman i alla de här talen. Alltså en farlig president i Vita huset, Joe Biden är mannen som ska bära ansvaret vidare, och Barack Obama använde väldigt mycket tid i sitt tal att betona att man skulle gå ut och rösta och mobilisera och se till att få till en förändring. Så att han fokuserade mycket på de demokratiska väljarna, och det är en av Obamas styrkor då att han kan locka till dem. Men Kamala Harris då, som är näst mest intressanta talet i det här sammanhanget då, eftersom hon är den valda vicepresidentkandidaten. Jag har ju som sagt poddat om det här primärvalet från första början i snart, det här är avsnitt 130 då, så att jag har väl gjort säg 125 avsnitt om specifikt om primärvalet. Men Kamala Harris var personen jag verkligen ogillade mest. Alltså jag tyckte inte om henne. Jag tyckte inte om hennes personlighet. Jag betraktade henne som en karriärist och en person som inte drivs av sakfrågor, inte drivs av ideologi. Och jag har berättat många gånger att jag läste hennes bok. Jag började läsa den under primärvalet förra året, och jag slutade bara efter första kapitlet. därför att då skrev hon om en av sina, jag tror att det var sin brorson i alla fall, på valdagen 2016, var det 8 november 2016 då, när Donald Trump vann. Och då kom den här unga brorsonen, eller en släkting på något sätt, som var 9 år gammal och sa att Aunt Kamala, är det sant att den här mannen vinner? Det är väl inte sant att den här hemska otäcka Donald Trump vinner? Och ja, Donald Trump vann och barnet vart förskräckt igen och gick till sin pappa, och pappan sa att ja, men du vet hur det är i serietidningarna, när superhjältarna blir nedslagna, vad gör man då? Jo, man slår tillbaka och man reser sig igen. Och det här var alltså familjen Harris inställning till ett barn. Ett barn som har blivit så uppskrämt av sina föräldrars och sina släktingars retorik att när barnet ser en man på TV som vinner, en helt anonym man, det hade kunnat vara en affärsman för en nioåringsvärld egentligen, om inte det barnet hade blivit intutat att det här är en farlig person. Den reagerar med skräck och den lär sig inte att förstå. Barnet lär sig inte att förstå att det här är en del av det som kallas demokrati. Ibland vinner en kandidat, ibland vinner en annan. Ibland styr ett parti, ibland styr ett annat. Utan det hade inte barnet fått lära sig, utan han hade fått lära sig att det här är något oerhört otäckt och farligt och nu måste vi slå tillbaka. Alltså barnet lärde sig inte att tro på demokratin. Och det här var någonting som Kamala Harris lyfte fram som något jättebra, titta, vi fightas mot Trump. Och jag kände där då att det finns ingen anledning att läsa klart hennes bok. Och sen då när man fortsatte att följa hennes kampanj då, så var ju hon den som var, hon var mest otrevlig i kampanjerna tycker jag, mot Joe Biden men också mot många andra. Där är någonting som Donald Trump brukat upp, hon var så mean och så vidare och så vidare. Och det stämmer, det var hon, det var mitt intryck av henne också. Och framförallt så tyckte jag då att hon var inte principfast, det var svårt att veta, alltså hon kunde svänga hit och hon kunde svänga dit. Så att mitt förtroende för Kamala Harris är inte så stort, och det var inte det innan jag såg det här talet heller. Men om vi går in på hennes tal då, första halvan av talet så pratar hon om sig själv, om sin uppväxt, hennes mamma från Indien, hennes syster Maya och hur hon fick kämpa när hon var ung och sådär, att hon är en svart kvinna och så vidare. Och det var den här standarddelen som alla kandidater egentligen drar upp. De berättar om sig själv och sina liv och tackar sina nära och kära och sådär. Sen kommer de in på del två och den handlade mer om Donald Trump och att Donald Trump förstörde demokratin och att det var dags att kämpa. Det var också helt okontroversiellt. Alltså de här två delarna är ju liksom automatiska stycken i ett sånt här partikommental, så att man behöver inte granska det i detalj. Men det jag tyckte saknades i Kamala Harris tal, som de flesta andra vicepresidentkandidater alltid har, det är en känsla av lättsamhet, av humor. Och man kan då säga, argumentera att ja, men tiden är så mörka, man kan inte ha humor. Men det berodde inte på det, utan det berodde på Kamala Harris personlighet. Hon pratade så upplyftande hon kunde om sitt eget liv, sin familjehistoria och så vidare i första halvan av talet. Men i andra halvan, då var det bittert och det var liksom aggressivt och det fanns ingen liksom känsla av på något sätt förhoppningar eller framtidsutsikter, utan det är bara att nu är det mörkt och den här hemska personen Donald Trump i Vita huset, så att vi måste stoppa honom. Och jämför med det med andra vicepresidentkandidaters tal. Man kan ta Hillary Clintons vicepresidentkandidat Tim Kaine. Det var ett mycket mer liksom lättsamt tal. Man kan ta dem tidigare, definitivt de republikanska vicepresidentkandidaterna Sarah Palin, vi kan ta Dick Cheney och så vidare. De var också mycket mer lättsamma. De kritiserade också såklart en president som de ville utmana eller sin motståndare i motståndarpartiet. Men de gjorde det på mycket mer lättsamt och ett mycket mer humoristiskt sätt. Och det saknas helt i Kamala. Hon har en slags, hon skrattar mycket och sådär, men det känns ihåligt och tomt och ja, hon har inte den här lättsamma liksom positivismen som jag kännetecknar, alltså förknippar med USA väldigt mycket. Donald Trump har den, han har den definitivt, han kan låta arg men han är jätterolig och han tar det väldigt lättsamt. Och definitivt i den här kampanjen, Donald Trump har ju åkt omkring och kampanjat varje dag, han står och pratar 2 timmar i sträck, jag tror han kan ha en anteckning på ett papper ibland, men alltså överlag så pratar han från liksom huvudet ungefär. Det är absolut inget för transkriberat tal som han läser. Och han pratar på och ibland så säger han saker att liksom han kan slänga ur någonting, men det finns en lättsam ton, underton i det hela, det han säger, och det fattar alla som verkligen lyssnar på honom. Men det saknas helt i Kamala, utan det är det här bittra, arga, och det genomsyrar allt hon säger. Och ja, jag var inte imponerad av henne under primärvalet, och det tal hon höll på konventgolvet är jag inte imponerad av heller. Jag anser att Kamala Harris är nog den mest osympatiska vicepresidentkandidat som demokraterna haft sen John Edwards 2004. Han var också en sån här, han hade ett stort leende, jag försöker, han var inte inte lika bitter som Kamala var, men han var otrevlig på andra sätt, John Edwards. Så att hon är bättre än honom, men förutom John Edwards så är nog Kamala den sämsta de har haft. Så att det var lite om Kamala Harris tal. Och kommer hon gå hem hos det amerikanska folket? Ja, kanske. Det är svårt att säga alltså, när liksom det allmänna valet kommer igång. Men jag tror att den här bilden av att hon är sur och att hon är liksom, ja, bitter och så här, den tror jag faktiskt kommer att fästa mer och mer under resans gång. Kanske inte hos de här diehard-demokraterna som till varje pris vill rösta mot Donald Trump. Men hos den breda allmänheten så tror jag att man kommer att tycka att Kamala Harris är verkligen henne vi vill ha som president. Vill vi inte heller ha en president med ett varmt, liksom genuint leende. Och ja, jag tror nog att den stora allmänheten amerikaner skulle föredra det sistnämnda, men vem vet. Men det var lite om Kamala Harris tal. Det stora talet sen då såklart, det som hölls i natt, det var Joe Bidens tal. Och Joe Biden höll ett, ja, 30 minuters tal ungefär, och det var ju ett ganska långt tal då, och det är förståeligt då eftersom han är huvudpersonen på konventet. Och han pratade om de utmaningar som USA stod inför, med hög arbetslöshet, en coronakris och en president som inte kan sköta sitt jobb och som inte bryr sig om vanliga amerikaner, inte kan förstå de lidanden och de umbäranden de går igenom och som anspelar på rasism och liknande saker. Och Joe Biden själv, han har varit med i kampen och han anser då att han är kapabel att lyfta det här landet och ta ansvar för det här landet på ett sätt som Donald Trump inte kan göra. Och det här var en väldigt enkel sammanfattning av talet. Jag såg det alldeles nyss att jag har inte alla, liksom, jag har inte skrivit några anteckningar eller någonting. Men det var ungefär så han sa, Joe Biden. Och mitt övergripande intryck av det här talet, det var faktiskt att det var ett ganska bra tal för att vara Joe Biden. Och det var ett tal, av vad jag förstått, så var det inte förinspelat. Det här konventet fick mycket kritik för att alla tal var förinspelade. Men jag tror att det här talet så höll Joe Biden live. Och han hade ju såklart teleprompter och anteckningar och sånt där säkert. Men han höll åtminstone live, vilket var ett plus i kanten. Och när han har gjort live-saker så har det inte alltid fungerat. Det var ju tidigare på det här konventet så hade han... det var tillfällen när han skulle synas snabbt i en video tillsammans med sin hustru Jill Biden. Hon hade pratat då till förmån för sin make. Och sen så kommer Joe Biden in framför kameran, kysser henne och kramar om henne och säger... Hi, I'm Joe Bidens husband, säger han. Alltså han säger att han är sin egen make då, istället för att han är Jill Bidens husband. Och ett fel, men det är bara det att Joe Biden har gjort sådana här fel gång på gång på gång på gång. De händer varje vecka. Så att när man såg det här talet så tänkte man, kommer han att göra en sån här fel nu också? När han talar på, ja, på sitt viktiga konvent då. Men han har förmodligen tränat in länge och han gjorde inga fel, vad jag kunde se i alla fall, eller höra. Och det var ett överlag ganska bra tal. Och det var också ett tal som talade till kärnväljarna. Jag pratade ju lite tidigare om att den här valplattformen som demokraterna har, att det finns en del, ja, ganska vänsterextrema saker i den här valplattformen. Synen på att man ska återinföra Iranavtalet, synen på att undersöka reparations, alltså ersättning för slaveriet och liknande, alltså såna här riktiga vänsterfrågor. Samtidigt så står man i valplattformen också upp för Israel och liksom, ja, Israels rätt att slippa den här BDS-rörelsen till exempel. Och Joe Biden, han är ju en långtida Israel-vän och det här hade aldrig skett om till exempel Bernie Sanders hade blivit den nominerade kandidaten, därför att då hade de här mer vänsterextrema krafterna tagit över. Så att en viss moderation visar ju fortfarande Joe Biden, och det tyckte han gjorde även i det här talet. Sen är hans parti, det demokratiska partiet, fortfarande totalt kapat av vänsteraktivister. Tidigare under valkvällen då, eller konventkvällen innan Biden höll sitt tal, då talade historikern John Meacham, en historiker jag tycker om, som har skrivit biografier av Thomas Jefferson, av George Herbert Walker Bush och av väldigt många andra som ja, han kan väldigt mycket om. Han är en oerhört duktig historiker. Men han höll ett tal och han sa att vi har en incumbent president, alltså Donald Trump, som föraktar demokratin och vi har systematisk rasism och sådana saker. Och nu måste vi ha ett land som gynnar inte bara vita människor som jag, ungefär så sa han. Och där visar att han som ändå är en akademiker, till och med han, liksom fast i klorna på de här liksom väldigt farliga vänsterakademiska diskurserna nu som sveper över den amerikanska universitetsvärlden. Och han pratade alltså på demokraternas konvent, och det fanns väldigt många andra som pratade om Black Lives Matter. Alla sa så, Hillary Clinton sa så när hon talade, och det var ett tema som genomsvepte allt. En kvinna med indiansk påbrå, hon pratade om att för 500 år sedan så styrde indianerna här i vårt land, och hon var kongresskvinna, jag glömde hennes namn faktiskt nu, första indianska kongresskvinnan. Men hon pratade liksom, det var hela tiden där om att vi måste på något sätt stå upp för de här stackars minoriteterna. Och jag kan tycka att det var viktigt, de frågorna, en gång i världen. Men den här systematiska rasismen nu, som demokraterna gör allt för att belysa, den är i första hand en vänsterakademisk teori som får fäste på universiteten. Den har inte jättemycket förankring i verkligheten, utan man gör mer av det här än vad som är sant. Och George Floyds död är ett praktexempel på det. Nu har vi sett bodycam-filmen och vi har sett att han vart inte liksom brutalt mördad av en rasistisk polis, utan han gjorde motstånd, han lyssnade inte och poliserna höll på hur länge som helst och försökte tjata på honom att sätta sig i polisbilen, och han gjorde ändå inte det. Sen var hans död en oerhörd tragedi, men det var inte ett resultat av någon slags regelrätt rasistisk avrättning. Det var liksom ingen KKK-lynchning som George Floyd varit utsatt för, men det var ungefär så som det hela hanterades av Black Lives Matter och i media och så vidare. Och demokraterna har hakat på det här vänsterextrema drevet, och det framkom ganska mycket på det här konventet, men inte i Joe Bidens tal. Joe Biden sa visserligen att Donald Trump är en person som ursäktar rasist och liknande, och han hänvisade återigen till det här våldsdådet i Charlottesville 2017, där alla har fått Donald Trumps ord fel, och Biden får ju medvetet och säger då att Donald Trump ursäktar rasister på båda, eller så ursäktar rasister när de säger att det finns goda personer på båda sidor. Läser man och lyssnar man på Trump i detalj så fördömer han KKK och nazism totalt, men däremot så försvarar han dem som vill försvara sydstatsmonumenten, och det är en helt annan sak. Och ja, det blandar då Biden ihop, men överlag så har Biden en mer moderat profil, men eftersom hans parti är så oerhört, vad ska man säga, inblandat i de här starka vänsterkrafterna, så är frågan hur länge kommer Joe Biden att kunna stå emot innan de här får inträde och inflytande på hans möjliga presidentadministration. Så att det är min stora farhåga. Men just nu så verkar ju de här krafterna, vänsteraktivisterna, de verkar backa upp Biden. De verkar förstått att vi har nu ett alternativ och det är Joe Biden. Vi kan tycka att det hade varit bättre med Bernie Sanders eller Elizabeth Warren och kanske till och med Alexandria Ocasio-Cortez i någon framtid. Men just nu är det Joe Biden eller Donald Trump. Och då verkar de här på vänsterkanten ha förstått att det är bättre att välja Joe Biden. Så att de har slutit upp bakom honom, och det ger honom lite större utrymme att inte behöva gå till vänster under det här talet, som man kanske gjorde lite grann under primärvalet och som har fått utrymme i valplattformen och liknande. Så att det är en av, ja, det är väl en av fördelarna för Joe Biden. Partiet har slutit upp och det råder ingen splittring i det demokratiska partiet nu, tycker jag. Utan de är enade bakom Joe Biden, och han är den som leder fighten mot Donald Trump. Så att en ganska bra avslutning på konventet, skulle jag säga. Allt hölls online och jag har inte läst de senaste siffrorna. Jag tror att första dagen så var det bara 6 miljoner tittare, och det är faktiskt ingenting mot vad det brukar vara när det är riktiga konvent. Och vi får se om republikanerna som kör igång sitt konvent på måndag, om de lyckas lite bättre. Och mitt tips då, som jag berättade i ett annat sammanhang, det är att man börjar hålla lite av de här evenemangen kanske utomhus, så att man samlas i lite fler grupper och inte bara kör allt via internet och liksom i online och liksom sådär. Men vi får se vad som händer. Definitivt så kommer Donald Trump inte att förinspela sitt tal, men det verkar inte Joe Biden ha gjort heller. Så sammanfattningsvis, ett ganska lyckat konvent ändå för demokraternas del, och partiet är nu enat att konfrontera Donald Trump och republikanerna i höst. Och ja, det är väl det man kan säga just nu, och jag återkommer vid tillfälle med fler analyser. Det var avsnitt 1166 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.